Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Håller jag på att bli religiös?
Går det att förnya sig själv? Egentligen.
Kommer Threads att bli lika mysigt som Instagram?
Och jag har läst reportage om en man som spelat bort en tiondel av sitt liv.
Anna, hänger du på Threads?
Nej, jag har inte börjat med det. Men det, jag har sett att det visst hade kommit till Sverige.
Ja, det fick väl som ett mini-utbrott under julen där som folk började hitta dit.
Just det, och det här är ju väldigt konstigt för mig, för det, alltså det är väl typ Twitter fast på Instagram.
Ja, det är väl Metas version av Twitter.
Måste man ha en egen app?
Ja, det är en egen app, men du kopplar det till din Instagram-konto, så att det är din Instagram fast i liksom på en annan plattform.
Alltså det här, för mig är det här väldigt konstigt. Alltså jag har ju både Instagram och Twitter. Och Instagram, det är ju tjejvärlden för mig. Det är snällt. Mm. Det är trevligt. Folk försöker vara fina och visa ge varandra trevliga tips. Och de är duktiga och de lagar mat och de pyntar och tar hand om sina barn och är... Det är en gullig, det är en puttrig gullig...
De gör
gullig.
Världen till en vacker plats.
Exakt, exakt. Mm. Det är en god och fin plats i min värld liksom. Medan Twitter... är ju en ond plats. Alltså det är ju... Där är det liksom... Folk har politiska diskussioner. Folk skämtar elakt. Folk försöker sänka varann. Folk tar i av bara helvete för att liksom... visa alla andra att de är smartare. Alltså det är ju en ganska manlig och... hård plats. Och ingen gör fint. Alla.
Nej.
ingen liksom... att lägga upp en fin bild på sig själv där hade varit helt sinnessjukt beteende.
Gott nytt år!
Nej, absolut inte. Utan det är liksom någon slags så här... Ja, men affärsmässig halvonska, liksom. Så jag fattar inte hur de här två ska kunna förenas. Jag hade inte vetat vad jag skulle göra.
Nej.
Ska jag skaffa det?
Men, och status... Ja, men alltså status då, svar på din fråga, är att... Threads har ju fortfarande ändå inte, i och med att det är så nytt, bestämt sig för om det ska vara den positiva platsen eller den här skräckinjagande platsen.
Just det.
Och det är lite intressant för att man märker hur det håller på att treva sig fram mellan de här två ljusa och mörka världen.
Ah.
Och för halva gänget skrev runt så där, nyår att så här, fy fan vad pinsamt för dem som går till gymmet nu, så här, just, och gör det narr av dem som just, börjar just det. Träna.
Ja, men den hårda, så här, alla är så jävla dumma i huvudet, alltså som text är ju ja. De hårdas liksom grej. Ja.
Och sen, men så kommer då Instagram-kvinnorna och svarar. Men
bara,
vadå? Man ska ju uppmuntra dem att vara där. Och
ja.
Det var någon som skrev så här: gå fram och le och säg välkommen hit istället.
Det är verkligen Instagram-kvinnorna
dyker upp. Så det ska bli spännande. Det är liksom, ja, det är så här Star Wars med olika sidor som möts. Men sen, det första drevet har nått Threads nu.
Oj, okay.
Jag såg det igår. Och hon som står då i skottgluggen är Linnea Claesson.
Aha, men det är ju en klassisk Twitter-grej att hata henne väldigt mycket. Jag tror jag skulle kunna skriva vad som helst som var taskigt om Linnea Claesson, så skulle liksom det bli en hit på Twitter. Alltså jag skulle kunna skriva verkligen vad som helst. Hur grovt som helst. Liksom.
Ja, men det som var så märkligt är att jag upplever att de tjejerna som har varit snälla och fromma mot henne på Instagram fick liksom ta ur den manliga ilskan mot henne på Threads.
Ah.
För det Linnea då har gjort är att hon har skrivit på Instagram ett litet meddelande till dem som men kanske går i självmordstankar.
Mm.
Just för att vid nyårsafton så är det tydligen den dagen på året som folk, som flest människor tar sitt liv.
Det är sant. Ja, men julhelgen och, är ju svår. Okej. Mm.
Och Linnea skriver då vad jag upplever väldigt fint. För det är inte så många som ägnar sin Instagram åt just det ämnet när alla andra står liksom och skålar i champagne.
Nej.
Så hon skriver ut alla viktiga nummer man kan ringa, en liten text kring att så här, hålla ut och jag ser dig.
Mm-hmm.
Och så.
Mm.
Men så jag tycker det var fint. Men sen går jag in då på den här gråzonen då. Jag tror det fortfarande. Och där blir hon blir hatad.
Mm-hmm.
Folk vältrar sig i hur hemskt det här meddelandet då på Instagram var. Att hon, vad stod det? Att hon gör sig narr av folk. Att hon inte förstår att folk verkligen kan må dåligt. Och hur kan hon skriva på ett sånt lättsamt sätt.
Jaha.
Och då kände jag bara så här. Det här var, nu ville Thread, det här var liksom testet. Det var någon som ville testa och se hur det studsade.
Just det.
Och jag märkte att det blev ett ganska konstgjort hat.
Ja, för jag trodde ju, alltså det som hon brukar få skit för, det brukar ju vara väldigt så här, alltså folk som är väldigt liksom mycket logik och bevis och argument bakom, alltså så som folk oftast är på Twitter.
Mm.
Alltså att man säger så här att hon ljuger om liksom hur mycket, hur ofta hon blir antastad, hur många dickpics hon har fått i mellanstadiet, så här, för att MMS var inte uppfunnet då. Alltså den typen av att man ska så här, debanka henne, liksom. Men det här var mer då liksom känslomässiga argument, så det är vi fortfarande liksom på i Instagram-världen då lite grann. Tjejvärlden, att det är så här, bara, nej men vi tycker hon har fel ton, gillar inte henne. Alltså lite mer så.
Och sen var det också, det här är också väldigt tjejigt, för det var en bild på henne naken.
Aha.
Och det var också då inte okej för de här kvinnorna som kritiserade, just för att hur kan man lägga in en naken bild med den här texten?
Ja, det var ju lite
jag tänker nog så att hon är skör. Vet.
Men vill hon säga att hon är självmordsbenägen? Nej, det hoppas vi väl inte.
Nej, jag tror bara att
det bara blev så.
Det var en bild. Ja. Nej, men det ska bli spännande att följa Threads. Just nu är det lite som att man vrålar i mikrofon utan publik.
Ja, precis.
Och det tror jag att det gäller nog oss alla.
Mm. Men jag kanske skaffar det till nästa gång, så får vi se.
Ja, men gör det. För att, alltså, Paul var väldigt kritisk. Just för nu har jag ju skrivit en massa olika meddelanden som inte så många svarar på. Och då så säger Paul så här, men vad är syftet med att lägga ut massa meningar som ingen responderar? Men, och då sa jag också till Paul att det var ju så här, alltså Instagram var ju så här, att från början så la man ju bara ut en bild och ingen förstod riktigt varför.
Nej.
Det var ju lite pinsamt. Såhär, men gud, ska jag lägga upp? Så, ja, alla sociala medier är ju pinsamma från början.
Absolut. Men där är ju också...
Man får liksom bara svälja det.
Ja, precis. Men en grej med text är ju att... alltså när jag skaffade Twitter i gymnasiet så hade det varit jättepinsamt för mig om någon hade såhär, hittat mitt Twitterkonto. För det var som nästan som någon slags... alter ego, eller förstår du? Alltså det var liksom...
ja, absolut.
Det var liksom ett... ja, men jag kunde leva ut någonting som jag inte kunde ha i verkliga livet. Medan när man har både sitt ansikte och sitt namn och liksom visar upp var man bor och var man rör sig, vilka restauranger man går till och så som på Instagram. Det blir väldigt konstigt att också ha någon då typ nästan så här typ en litterär karaktär. Eller liksom alltså sitt skrivande jag som alltid är lite så här konstlat ju på något sätt. Alltså ha dem tillsammans. Alltså jag vet att du har ju det i blogg, för det är ju både text och bild. Men där är ändå texten så här, du skulle inte liksom skriva en berättelse där på samma sätt, eller? Eller jo, det har du ju också gjort på ett sätt.
Nej, det är mer nära.
Ja, men precis. Men det är, ja. Det är ett annat från, ja.
Ja, men jag fattar. Ja. Nej, men så att min strategi nu är att låta det vara lite pinsamt och konstigt.
Ja.
Och bara hålla ut tills jag ser vart det landar någonstans.
Ja, alltså, så tänker jag. Precis. Ja, för en som jobbar med att skriva, det är pinsamt att skriva.
Skaffa ett konto, du kommer briljera.
Ja, vi får se.
Ja, men skaffa ett brev. Det ska bli jättespännande. Jättebra.
Ja, jag ska
just nu är det så mycket konstiga människor som skriver.
Gott nytt år förresten.
Gott nytt år, vi glömde säga det.
Det är ju till exempel reatid nu.
Ja.
Jag var lite sugen på att liksom shoppa en ny personlighet kanske. Jag satt och scrollade innan vi började spela in, så satt jag och scrollade liksom och funderade på vem jag ska vara.
Mm, och jag älskar och så, den tanken.
Som man gör ibland. Mm. Men, och det är konstigt för att, alltså jag bara drabbades av en känsla, för det är ju väldigt logiskt så här års, tycker jag, att efter typ den mörkaste dagen så ska den nya gro och allting sånt, att man har en chans nu att fila fram någonting nytt och så. Men visst är det också lite fult, alltså att gå runt och hoppas på det. Att man ska lyckas bli någon ny. Mm. Alltså, men, vet du vad jag menar?
Ja, men kan inte det bero på att det alla har sagt det så många gånger utan resultat? Så att när man hör någon säga det, eller bara när man hör sig själv säga det, så tror man inte ens riktigt
ja,
på det.
Ja, precis. Nej, exakt. Att det känns nästan som oavsett vilken ny personlighet man skulle skaffa, så skulle folk omkring en säga att så här, men ska du verkligen det liksom?
Ja, lycka till.
Eller ja, men jag skulle säga liksom att det känns som att vår tid liksom hatar förnyelse eller gett upp tanken på förnyelse.
Samtidigt så lever vi i en värld som förnyar sig själv varje dag.
Ja, precis, och allt vi gör då är att typ reboota Star Wars eller liksom, ja, alltså exakt. Det känns som att det blir en alltså att bli en ny människa genom shopping då, som jag funderade lite på, det är ju ute. Och personligheten, ja men då personligheten börjar träna eller liksom ta kontroll över sin kropp. Det är liksom också så här,
typ. Ja.
Men ja, och problemet då är ju att, alltså att bli en ny människa på andra sätt är ju också så här, men svårt eller kanske omöjligt, jag vet inte. Jag vet liksom ingen som går runt med en förhoppning att den ska träffa en lång mörk främling som ska förändra dens liv.
Men så var det ju förut.
Ja, det var väl ändå så här, det kunde man ju gå runt och tänka att man skulle, eller hur?
Ja.
Eller jag tror att det finns de som hoppas fortfarande, men de vet bara så här att det kommer inte att hända. Alltså det är ett sånt... liksom,
nej, men för
sorgligt
hopp. Jag kunde tänka så här, när jag var singel så gick man ställa sig på en bar. Och där så skulle det, när jag vände mig om med min Cosmopolitan i drinken och tittade mig lite över axeln, så skulle den här långa mörka mannen stå där med sina rådjursblick liksom.
Just
men,
det.
Men han
och då skulle livet vara liksom pang annorlunda.
Ja. Ja. Eller när jag flög och så fick jag den. Och sen när jag kom till min rad på flygplan så satt han bara där. Han som skulle förändra mitt liv.
Just det, just det. Ja, men precis. Jag tänkte så här på filmen Vertigo, alltså den gamla Hitchcock-filmen där en gubbe går runt och så är han så här lite fast liksom, och han är lite ja, men, typ psykiskt blockerad på något sätt, och så dyker så här Kim Novak upp och så blir han så här besatt av henne och liksom lite förlöst av henne på något sätt. Och det är det ju heller ingen, alltså jag firade nyår med en nyskild man till exempel, och det var så uppenbart att han gick inte runt och tänkte så här att Kim Novak skulle dyka upp och liksom förlösa honom. För det liksom händer inte längre.
Nej.
Alltså, och det anses ju då vara en sexistisk film nu i liksom, med samtidens ögon. Men inte bara därför, utan så här, vem fan springer in i någon överhuvudtaget? Alltså vem springer in i en mystisk, så här spännande person? Alltså man går inte ner för gatan och blir så här helt rubbad av en främling. Liksom. Det händer ju inte.
Nej, och skulle det ske så upplever man den personen väldigt obehaglig. Att det är någon som liksom stannar, ja, precis, på gatan.
Ja,
det hade...
ja, även om det var Kim Novak skulle man bara, okej, freak.
Nej, men det är ju sant. Men frågan är, så då har du tror att människor bara har nu i, liksom i en massa gett upp? Att det här gäller då liksom majoriteten av de som tidigare har liksom väntat?
Ja. Men jag tror det, vilket kanske är på ett sätt alla människor. Alltså, jag tänker på det varje gång jag får en sån här spamlänk på Instagram. Mm. Kommer de ju ganska ofta nu för tiden. När det har varit så i något år så har det varit kanske hello, I'm a lonely babe.
Det är inga indier
eller någonting sånt.
Indierna är borta.
Nej. Det är precis, det är sant. Det är någon konstiga gruppchattar man blir bjuden till ofta också nu för tiden.
Exakt.
De är ganska irriterande. Men så är det liksom lonely babe. Och det, då tänker jag att det är den grejen de spelar på, alltså Kim Novak-grejen. Att så här, det här är något helt nytt. Jag kan ändra allt för dig. Mm. Alltså jag tänker att de få som faktiskt klickar på den länken då, det är ju några som verkligen, verkligen går runt och hoppas på att någon ska komma och förlösa dem. Att livet ska bli annorlunda, eller hur?
Mm.
Och nu har jag börjat få så här två andra sorters spam som är kanske samma grej, men jag vet inte om det är mer riktat till kvinnor eller jag vet inte, men som jag blev ännu mer så här sorgsen av.
Vad är det då?
Men det ena är att någon vill bli min sugar daddy, står det.
Mm-hmm.
Och då står det så här rakt ut i meddelandet att jag är här för att jag vill ge dig ett nytt liv liksom. Att jag så har sett dig. Jag har sett att det finns någon så här potential här. Och jag vill ge dig, och så är det så här någon summa, typ så här $1,000 i, nej, $7,000 i veckan eller sånt där. Men så med då haken att jag vill bara umgås. Du måste bara bekräfta dina uppgifter,
ja,
här.
Men det här är ändå kanske, det är jätteimponerande för de här som har kommit på den här typen av scam. De kan ju verkligen sätta fingret på vart vi befinner oss i vår samtid nu. Det är ju väldigt imponerande.
Ja, de måste ju veta. De precis, måste ju de testade ju hela varje dag.
Ja.
Ja, ja, verkligen. För den andra typen av spam jag får nu, det är att de vill ge mig ett jobb.
Ja, ja.
Att de säger så här, du kan tjäna liksom $1,000 lätt. Det tar bara en liten stunds arbete.
Mm.
Det är ändå typ en timlön liksom, men en rätt hög timlön då. Och det här tänker jag att det här fattar jag också att det funkar, eller hur?
Ja, precis. Ja, men det är ju verkligen så. Du får pengar, jag ger dig ett nytt liv. Eller jag ger dig en mening med livet. Och någonting, ett sammanhang.
En möjlighet, någonting nytt. En injektion av liksom någon typ av förnyelse. Ja, det betyder ju, alltså, inte ens jobbmässigt är det ju lätt att förnya sig nu för tiden. Det är inte bara så här själsligt eller i relation till andra människor. Utan att skaffa typ ett nytt jobb. Alltså, det är ju att ta sig igenom någon så här 8 månader lång rekryteringsprocess med så här personlighetstester och typ färgkoder och skit, och man ska liksom ange exakt hur man fungerar och vad man kan och vad man är och inte så här vem man kan bli, inte så här ens potential, någon så här någon liten känsla man haft, någonting djupt i en, utan det är så här vem man har varit. Och det är så jävla så här strängt och maskinellt liksom.
Och, men och likadant är det med, även om du ser den här långa mörka mannen vid baren, det är mycket, för man vet ju med erfarenhet hur mycket jobb det är att gå igenom den här dejtingsprocessen. Så det är ju mycket mer smidigt.
Ja, och det är så lätt också att kolla upp så här vad han tjänar, var han bor.
Nej, men och då är det ju lättare.
Hur lång han är.
Men han då, den här scammen då, som erbjuder pengar bara för att få ha någon att prata med. Vi är ju så trötta på alla misslyckade dejter, så det är ju lättare att bara ta det andra alternativet på Instagram.
Just det. Ja, precis, det är exakt. Det är någonting väldigt så här uppgivet med det. Som, och jag vet inte vad man ska... jag tror att det här bara är någon så här bristsjukdom som typ vår tid har. Att liksom det går nästan inte att bli en ny människa.
Nej, utan att bli scammad.
Det är väl det som driver folket till desperata saker, liksom, tror jag. Att man liksom är fast i sin roll. Jag kände det varje gång någon så här likar någonting så här långt tillbaka i ens flöde.
Mm, åh, jobbigt.
Jag får också den här känslan av att... Ja, men gud vad jobbigt. Ja, men också så här bara... Jaha, det här gamla skämtet då som jag drog för 10 år sedan. Ja, det, folk tänker fortfarande att, så här, att jag är exakt den personen idag. Det är så här mitt sanna jag. Jag kan liksom inte ens där kan jag komma vidare.
Nej.
Alltså,
men jag tror...
det är något...
Jag tror
det är så
att
snålt.
Jag fattar. Men jag tror att det stora problemet är just att vi människor måste lägga allting i en kategori. Eller snarare så här, nu är jag så här. Jag vill bli så här. Och därför måste jag göra de här grejerna. Jag tror att det är lättare att bara sudda ur de här boxarna. Och bara låta livet få vara det här så kallade då, en konstant förändring. Och att man inte behöver...
Ja, eller hur? Och låta folk förnya sig. Alltså...
Ja, och kanske inte säga så här...
Nästa gång jag träffar någon som ska börja träna.
Ja, och inte säga så här, de här 5 sakerna måste ha skett för att det ska få kallas att jag har förändrat mig.
Nej, precis. Man ska inte vara så taskig mot någon som har så här köpt en ny stil. Utan man ska bara säga, vad bra! Vad bra att du shoppade... Lite fast fashion här, så att det händer något.
Ja, exakt. Och så ska vi andra inte vara så snabba på att döma de här personerna utifrån köpet.
Nej.
Det är bara en del i personens vardag.
Nej, verkligen.
Det säger inte så mycket.
Det är... Nej, precis. Man ska verkligen vara den här Instagram-tjejen på gymmet som går fram och ler och säger välkommen till dem med såna sorgliga nyårslöften. Det är jättefint, kämpa på. Det är inte lätt att bli en helt ny person.
Men jag kände för första gången nu när det blir ett nytt år att jag inte har någon förväntan på att förändra mig själv. Det är nog första gången.
Ni var skönt.
Ja.
Ja.
Och jag
har nog också lite så här att jag ska göra mer av samma.
Ja, alltså, men exakt.
Att jag bara ska fortsätta med.
Och jag tror att det är ett mycket bättre förhållningssätt till livet. Att man, för annars måste det som att man tittar tillbaka och då så ser man på alla förändringar man har gjort. Istället för...
Alltså,
det är ungefär som att vi har sett det som linjärt. Hur vi utvecklas framåt med olika stilar, hur vi funkar som personer. Jag tror att det blir väldigt stressande. För det innebär att vi måste ha samma utveckling framåt som vi har haft bakåt. Och det är bättre
just det,
att...
Ja, för du har ju verkligen haft så här olika... Ja, men just så här, kanske olika stilar. Alltså just uppfunnit olika jag, liksom. Så här, nu ska jag vara den här. Ja.
Och istället
och det har ju varit väldigt imponerande, men det kanske...
Jag tror att det ska...
Förlåt, du
nej, men det är 2 grejer. Som, om man är en artist så måste man göra så. Titta på David Bowie eller Madonna som hela tiden liksom kan och kunde så här, uppfinna sig själv. Men jag tror att för en gemene man så ska man nog inte tänka... på förändring som just en sån linjär sträcka, utan mer att man ändras i det lilla upp och ner, högt och lågt, och att det inte är en så stor grej. Jag tror det blir lättare att förhålla sig till livet då.
Nej, precis.
Man är lite av allt hela tiden, fast olika mycket bara.
Men det är ju också någonting med de här stora rycken i förändring, alltså de här att just träffa en lång och mörk främling och sen så pang så är allting annorlunda. Det är ju någonting med det som är liksom alltså ett hopp.
Ja.
Alltså att så här,
men det handlar ju
det kan
men hoppet handlar ju egentligen om att slippa agera själv. att vara skönt om någon bara kommer och ligger i mitt knä av den här förändringen. Och det är därför scams på nätet funkar.
Ja, just det.
Men jag tror snarare så här, att välja ett liv hur man vill ha det, hur man, alltså, håll fast för det som får en att må bra. Och sen behöver man inte bestämma sig för att om jag köper bara sneakers, ja, men då är jag ett mer sportigt jag. Utan man kan bara få ha lite allt möjligt i garderoben, och det behöver liksom inte definiera en så mycket.
Om jag klipper page så kommer jag aldrig mer försova mig, utan jag kommer vara en sån...
Men vill du höra min värsta sån tankefälla som jag haft?
Ja, jättegärna.
Förr i tiden när jag reste mycket på så här tjusiga destinationer med olika tjusiga mörka män som skulle förändra mitt liv, då hade jag bara klackar med mig i väskan och aldrig ett par låga skor. Kanske ett par träningsskor, men oftast inte.
Nej.
Och det var för att jag tänkte att om jag bara är den här kvinnan som bara använder klackar, så kommer jag aldrig bli hon som bara glider ner i ett par jumpadojer och är så alldaglig. Utan de här liksom klackarna ska få mig att vara den här graciösa för alltid.
Jag hade faktiskt ett år jag vet inte om det var typ så här sista året i gymnasiet eller någonting, när jag också hade bestämt mig för det, att jag hade liksom högklackade skor. Jag hade det liksom även i snömodden, hade jag, för jag hade fattat ett sånt beslut.
Typ en kilklack.
Ja, men precis, det var någon sån lite grövre klack. Jag frös ju ändå såklart halvt ihjäl och fick väl liksom knäproblem, I don't know. Men men just för att jag hade fattat ett beslut liksom.
Nej, men när jag tänker efter så undrar inte jag om vi kvinnors val av skor ändå haft en väldigt tydlig definition av hur vi upplever oss själva. Just för att, nej, men jag tänkte så här, klacka har vi redan avklarat. Men sen också när vi kommer till det här stadiet att vi så här, no more fucks to give, att man tar på sig på Birkenstock och går ut med det.
Ja.
Jag är här, här är jag.
Precis. Alltså, jag förstår vad du menar. Alltså, det är... Så är det nog även.
Eller när vi köper en vita Superga och vi var den här liksom sportiga, söta lilla tjejen.
Jag tänker även såna här kinesiska liljefötter. Du vet att man lindar flickbebisars fötter för att de inte ska kunna gå. Det för att det liksom är då en statussymbol, att man visar så här. Jag tänker att föräldrarna som gjorde det... Jag hoppas jag har rätt nu historiskt, men att det är liksom att visa att så här, vi är så täta, eller liksom har så hög status i det här samhället, så att vi vågar liksom göra vårt barn till en krympling, för att hon kommer alltid ha råd med bärare. Det var väl det betydde liksom. Att hon kommer liksom inte behöva lyfta ett finger själv om hon inte känner för det. Utan vi ska till och med göra så att hon inte kan lyfta ett finger själv i princip.
Ja, absolut. Absolut.
Men undrar vad det betyder då att jag...
Där har vi det till sin spets.
Ja. Jag är ju nu besatt av att ha en skogarderob där jag ska ha liksom skor för... Alltså en jättebra vintersko, en jättebra så här var i stan och jobba en höstdagssko, en jättebra innersko för en middag. Alltså att jag ska ha liksom en, och så ska jag inte ha något mer. Jag ska inte ha några skor som jag inte använder, utan jag ska bara ha det mest funktionella, fast ändå, det är någon slags så här...
Men det är ju exakt det här jag säger. Ja. Din skogarderob speglar ju dig som person just.
Ja, det är precis. Precis. Och då har jag, och jag ska ha en liksom lite grövre stövel som är från Marni. En lite finare stövel som är från The Row. Och sen, men ingenting med klackar. Jag är på marken. Alltså verkligen, det är inte ens 2 centimeters klack, utan jag är på marken. Men den ska vara...
Jag fattar. Det kanske är skorna som är som identifierar oss lite grann.
Ja.
Men och samma sak gäller ju ändå, du blir ytlig, men det kan man ändå säga på vissa män, tycker jag, hur de är beroende på vilka skor de har. Där finns det ändå en koppling på riktigt.
Ja. Jag har sagt till min man på skarpen nu att han har jättefina skor. som han inte använder, utan han har så fruktansvärt trasiga skor som han går i. Det säger också någonting. Sådana år har jag också haft, att jag bara går runt i så här och får typ köldskador för att det liksom läcker in i en skor. Det är någon slags självskadebeteende. Så han ska in till stan i eftermiddag för att just köpa ett par nya kängor, för att det går liksom inte längre. Han är så blöt. Alltså, han kommer få liksom men för livet. Ja, det säger någonting. Jag håller absolut med.
Men vad säger du då? Vad säger du om att han inte tar på sig de här varma, bra skorna?
Att han inte vill vara vuxen.
Nej, exakt. Det finns någonting bakom varje sko.
Ja, absolut. Det är han. Och så har han, han har liksom ett par perfekta bruna skor från det här märket Crocker & Jones har han, och likadana bruna och svarta som är jättefina. Och de är han jättenoga med att ta hand om och så. Men han liksom, när han ska gå ut med hunden och liksom lever sitt liv, så är det, alltså, det är som att han straffar sig själv i varje steg liksom. Går inte. Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag läste en jättespännande bok under julledigheten.
Ja, berätta.
Den heter Religionernas uppståndelse. Jag vet inte om han är svensk eller inte. Robin Dunbar. Och det som är så extremt spännande och intressant med den här boken är att jag trodde att han på något sätt, att boken skulle handla om just hur religionerna har uppstått. Men det han tar upp är att istället för att se... Han pratar väldigt mycket om religion och evolution. Och det här är ju någonting, när man pratar evolution och religion, så tror man ju att det här är varandras liksom motpol. Att det inte finns någonting gemensamt med dem. Den stora frågan som han besvarar i boken är så här. Varför är man religiös i en sekulär tid? Och den frågan har han lyckats svara på via att utgå från ett evolutionärt synsätt. Och det som han skriver då tycker jag är så intressant är att religionen, alltså den kostar ju oss människor väldigt mycket. Det tar tid, en massa känslor, det kostar pengar för många, det är... Alltså religion är ju någonting som inte är så lättsamt, utan det kräver ganska mycket. Och hans stora fråga då är så här, vad får man tillbaka? Vad är liksom syftet med att religion fortsätter trots att vi lever i en sekulär tid? Och då har han har delat upp det i två saker. Att han har insett att religion på individnivå kan vara extremt dåligt. Men religion på samhällsnivå kan vara väldigt, väldigt bra. Rent också då evolutionärt. Paul och jag hade ett tjafs häromdagen. För vi började prata i bilen när vi åkte med barnen. Vad man tror händer efter döden. Och alla i min familj började prata om att man själen flyttar iväg och man blir till en annan person. Medan jag sa att nej, men jag tror bara vi är bara här av en slump. Alltså vi dör, vi grävs ner och sen är det ingen mer med det. Och då landar vi på något sätt att är man kristen eller bara religiös så kanske man ser ett liv, att ett liv har mer värde än vad jag som tror att allting bara är en slump. När vi dör så är det klart.
Mm-hmm.
Att det kanske är det som får oss då att ta hand om oss själva mer. Att, det, att ett religiöst liv är mer värt då än vad jag kanske tycker.
Alltså det är väl lite det som är frågan också. Det kan ju vara ett sätt att tänka på sitt liv här på jorden. Att man ger sig själv, liksom, att man bestämmer själv liksom, om det ska vara evigt eller inte så att säga.
Mm.
Alltså för vissa grejer... Man kan bestämma att vissa grejer är eviga.
Ja. Ja.
Och det alltså hur det ska, vilken utväxling det ska få liksom. Alltså det, förstår vad jag menar? Alltså det här med att liksom stå, att om man skulle dö och sen stå inför en pärleport och så ska man liksom få reda på om man varit duktig eller inte. Att det är kanske någonting, en bild som är ganska praktisk om man vill liksom uppföra sig på jorden.
Ja,
och alltså så kan man ju se, ja, också, eller hur?
Och det är också, ja, just den biten är också en av de viktigaste delarna som religionen eller som evolutionen kan tacka religionen för. Och det är ju just att man ser religiösa människor också, som man ser i studier, är mycket mer ärliga än icke-religiösa människor. Och man har gjort massa olika tester och det måste ju ha med att göra just att religiösa människor, där har man på något sätt någon som granskar en kanske uppifrån, eller hur man nu väljer att se på det.
Precis, och att det är liksom en sån grundläggande, för det är, människans liksom välstånd har ju ökat liksom sen vi började handla med varandra. Och liksom började färdas och byta grejer på speciella platser och sånt där. Och för att det här systemet, det här är också sånt som liksom historiker och antropologer och så har liksom försökt förstå så här, hur man organiserade det. Och det man förstår då är att man måste ju haft ett ganska väl utvecklat språk. Man måste ju kunnat kommunicera med varandra. Och man måste kunna lita på varandra,
ja,
för att det här skulle funka.
Mm.
Och just tillit är ju en sån grej. Alltså då måste man ju veta att det finns någon typ av gemensam värdering. Att om vi säger att vi ska ses här och du ska ha med dig det här och jag ska ha med mig det. Och så ska vi anstränger oss båda för någonting som kommer bli bra bara om vi håller vad vi lovar. Så kräver ju det liksom att vi har någon slags idé om rätt och fel.
Ja, exakt.
Och om vi inte har det, då faller allt. Då liksom, och så blir vi båda fattigare. Så det är ju liksom, ja.
Ja, men det är verkligen så.
Människans moralkänsla, ja.
Ja, men exakt. Ja, men den här gemensamma...
Häng ihop med liksom ekonomisk framgång.
Ja, men den gemensamma inramningen, vad vi tror på... Den här ärligheten. Det är ju allting som främjar ju att kunna bygga ett samhälle. Precis som du säger. Så därför har det varit så viktigt. Och därför blir det också lite läskigt framåt. För om vi utgår från att världen blir mindre och mindre religiös. Vilket jag antar att den blir. Utan att ha någon fakta.
Mm.
Och vi har, det är färre och färre människor som har samma sak som enar oss. Så blir vi sånt extremt liksom fragmenterat värld. Där vår tillit gentemot varandra kommer att minska hela tiden.
Ja, och jag tycker jag kan märka det så här i min omgivning. Man tänker att det är så här, vad ska man säga, mänsklighetens så här, framgång, att det just har varit så här, kommunikation, tillit och någon slags gemensamt moralsystem. Och man tänker nu så tycker jag att folk verkar ha en bild av att framgång hänger ihop med att vara omoralisk.
Mm.
Eller liksom att utnyttja situationen, att inte vara ärlig, att liksom att slinka undan, att inte tänka på någonting större än en själv, utan bara tänka på en själv. Och det tror, alltså jag tror faktiskt inte att det är så. Det kanske funkar liksom ett kort tag för en person. Men jag tror liksom i, även under ett människoliv, så tror jag att det där liksom inte, det håller inte ens så kort tid, så att säga.
Nej.
Utan jag, tillit och någon typ av så här, jag menar att vara någon slags lite genuin person som har någon slags riktig övertygelse, tror jag, inte bara för en själv, för någon slags trygghetskänsla, utan kanske också liksom för samhället är, ja.
Men och då har jag som näringslivsperson en idé på hur man kan ena en värld utan att man har någon gemensam
gud.
Jag kom på, nej, men så här, för när man driver ett företag, då kan man ju inte säga bara så här, vi ska bli företaget som är det bästa i världen, eller det snällaste företaget i världen, så får alla må bra. Så här. Det är inga anställda som kan kämpa för en sån bred...
Don't be evil.
Nej, men exakt, det går ju inte. Så att ett företag, om man ska få med sig anställda mot ett mål, målsättning, så måste du ha mål. Så det ska vara tydliga mål.
Ja.
Och det är kanske, det är kanske det världen...
Bella, ska du starta en sekt?
Nej, men jag tänker så här, om vi inte kan säga att det är Gud som ska liksom förena oss i världen, så kanske man kan säga så här, ja, men det är de här målen kring miljön, kring fattigheten, kring att man sätter upp lite tydligare sånt, att det skulle kunna vara någonting som man kan, inte skapa religion kring, men att ett, ja, men så här, globala målsättningar för alla att ta sig dit. Med delmål. Men förstår du? Att det behöver inte vara något religiöst som ska sätta inramningen och få oss att tillit. Utan det skulle kunna vara ambitiösa, riktiga fysiska mål istället.
Samhällsbygget.
Ja, men inte så. Ja, men skulle man inte kunna hitta det på global? Kanske inte går.
Nej, alltså jag tror folk försöker, men jag tror det jag tycker det verkar ganska svårt.
Jag bara tänker att det skulle vara så konstigt att det måste vara det otydliga som en religion är, som man inte kan ta på. Att det skulle vara det enda sättet att förena oss människor. Det måste ju kunna vara något annat också.
Ja, men... Ja, alltså jag minns när folk höll på och debatterade Greta Thunberg som bäst i Sverige. Och jag tror att även jag gjorde det här då, att man sa så här, det är något religiöst med det här. Och då menade man så här, det är något sjukt med det här. Alltså att det är så här, folk dyrkar henne för mycket. De liksom gör henne till någon slags här messias, liksom, att hon ska frälsa oss, hon ska rädda oss, och hon är så ren och så oskuldsfull och så perfekt på något vis. Och det... Stämmer, tror jag, att man höll på och var lite fanatisk och liksom tillbad henne och gjorde henne till en symbol. Så. Men det kanske egentligen var någonting bra, har jag tänkt i efterhand. Ja. Att det kanske är det som så här, miljörörelsen skulle behöva på riktigt. Alltså faktiskt behöva behandla det som en religiös tro. Alltså att man hittar på ritualer kring det. Mm. Man kanske bygger helgedomar för det. Alltså man måste behandla det som... göra någonting i grupp på det sätt som har engagerat människor i urminnes tider. Inte bara sitta och gnälla över någon jävla forskningsrapport liksom, eller skriva en sur debattartikel. För det är inte det som har fått människor att hålla ihop genom historien. Liksom.
Det var intressant. Så istället för att försöka liksom göra religionen konkret och bryta ner det i verkliga saker som går att uppnå, så är det bättre att ta... verkliga saker som går att uppnå och göra det med det religiöst istället.
Ja, göra det mystiskt av bara helvete. Liksom. Göra det, alltså, dra på rökelse och körsång och liksom, tala i tungor och fall i trans och allt möjligt. Liksom. Då, jag tror att det är det som kommer rädda planeten om något.
Men det känns som att vi har haft en eran i världen då vi har dyrkat för att oska och mer och mindre regn och gett någon get för att få bättre skördetider. Men nu kanske vi hamnar där igen då.
Jag tror att vi behöver det. Jag tror det. Absolut. Vi måste ta Greta Thunberg och liksom... blota henne under liksom elda upp hennes kött.
Nej,
medan vi jo, men kanske.
Ja.
Någon måste dö för det här, annars kommer det inte funka.
Men okej, okay, men det tyckte jag var intressant att ska vi lyckas fortsätta vårt mörka samhälle fram, så måste vi tillbaka och kanske öka ja. Det religiösa mer.
Alltså det kanske behövs korsfästas någon. Min dotter har recenserat vad jag och min man gör ihop när vi är lediga. Mm. Enligt henne är allt vi gör nu på när vi har jullov och sånt där, även på helger och kvällar, det är att vi sitter runt ett bord och berättar hur dåliga alla andra är, säger hon.
I familjen eller alla människor överlag?
Andra människor tror jag är hennes. Alltså, jag vet inte. Hon är väl i någon sån ålder att hon börjat se igenom sina föräldrar fullständigt. Mm. Men jag tänker på det, för det först blev jag lite, så här, fick lite dåligt samvete. Jag gissade, nej, är det vi gör? Vi sitter liksom i ett mindre och mindre, kallare och kallare hus. Och liksom har allt konstigare levnadsförhållanden. Och så sitter vi och liksom klappar oss själva på axeln och berättar hur att alla andra gör fel. men det är ju ganska mycket det man gör i ett förhållande, eller hur? Alltså, man pratar om, jag hoppas det i alla fall, att man pratar om alla som beter sig på ett sätt som man själv inte gör. Och så säger man så här, ja, men hon vill säkert det här. Eller
ja,
han
absolut.
Tänkte nog så här. Eller hur?
Ja,
han
gud,
vet inte bättre kanske man säger. Eller hon kommer förstå med tiden.
Det är därför man har ett köksbord.
Ja, precis. Och det här gör man ju liksom om folk, bekanta, föräldrar i skolan, dårar vi ser på stan. Men kanske framför allt då om folk man läser om i tidningarna. Eller hur?
Mm.
Och en sån som min man och jag satt och pratade om, det var en man som heter Christian Daun, tydligen. Han skrev den sortens reportage i Svenska Dagbladet. Eller reportage, jag vet inte vad det kallas. Men det som gjort för att diskuteras av ett par runt ett köksbord på en jullovsmiddag. Och det är alltså på riktigt som gjort för det, för jag skriver också i tidningar. Alltså, det är gjort för det. Det är därför man publicerar den typen av grejer. Och rubriken var då, han har spelat bort en tiondel av livet, : ett självdrop. Det är då en 40-någonting man som spelar mobilspel hela nätterna istället för att leva sitt liv eller göra det han mår bra av, kan man säga. Han beskriver hur han får en sån notification vid midnatt där det står att om man bara väntar i 27 minuter så ska han få några bonusliv eller vad fan det nu är. Och sen sitter han då upp och väntar. Om man bara scrollar i 27 minuter så får han det här. Sen spelar han till klockan 3, försover sig för att ta barnen till skolan och så vidare. Och som ganska många sån här självbekännelser då i tidningarna, så är det ju gjort för att man ska känna sig, jag vet inte, kanske lite bättre. Eller kanske att man ska gilla skribenten för att han inte sätter sig på en hög häst, eller hur? Att han är mänsklig.
Ja,
bla bla. Att han är gjord för att man ska kunna prata om dem som en lite sämre bekant, typ.
Ja, eller snarare tycker jag mer synd om honom, att han är ett slav för vårt samhälle.
Ja, precis. Ja, och så kan man liksom... precis, men det är någonting i det som också smeker egot lite grann, eller hur? Alltså det är därför folk gillar det. Att säga, oj, vad folk håller på, typ. Men stackars människor. Men det var någonting i den artikeln som faktiskt... alltså som liksom skorrade på riktigt för mig.
Alltså, vad var det
som
då?
Var... ja, men för man brukar ju säga att så här, att ja, så länge det inte skadar någon annan, så säger man ju.
Mm.
Alltså, för du skulle inte ha ett fint så här fotat självbekännelsereportage i Svenska Dagbladet som var så här, han köpte moldavisk hora 27 minuter över midnatt, så här, : jag slösar bort mitt liv. Alltså det skulle inte vara... eller så här,
nej, tack och lov.
Jag kan inte låta bli att sprida farliga sjukdomar, : det fick bli så. Alltså, nej, utan men däremot så här, jag skadar
så
mig själv.
Så länge det är ofarligt, exakt.
Ja, så jag är en idiot.
Då njuter
jag tar, ja, jag tar det Gud gav mig och så spolar jag ner det i avloppet liksom, med någon så här tryckstråle. Det blir då jättefin underhållning. Och det, jag tycker det är, alltså det är ju sjukt. För att skada sig själv är ju också en synd. Det är som att alla har glömt det. Förlåt, nu är jag kristen igen. Men alltså, om vi kommer på då att religion behövs på något sätt. Alltså, att skada sig själv är ju också att skada andra.
Ja, eller tvärtom. När någon skadar sig själv så vaknar man upp och så vill man, så blir det som en läxa att det får folk att andra inte skada sig själva. Kan man inte se det så då?
Just det, att reportaget på något sätt skulle vara, alltså att det, att reportaget ändå är skrivet liksom åt rätt håll, jag vet inte. Men för jag tycker, alltså det är kanske inte exakt på samma nivå som liksom att köpa ett offer för människohandel, men det är ändå så här att en värld där andra i ens generation hela tiden beter sig så här, det blir inte en jättebra värld. Alltså där alla går runt och skadar sig själva och gör saker som är dåliga för dem och som får dem att må dåligt och bli sämre. Det är inte positivt. Alltså det är ju...
Men för mig är det här... För mig är det ämnet lite känsligt för att vi har haft samma incident här hemma.
Jasså?
Så, nej, men jag tror att Paul hade lite problem med... Inte som han som skriver artikeln. Men jag kommer ihåg när vi träffades så spelade han väldigt mycket Hungry Shark. Som är ett spel.
Okej, vad är det?
Det är någon gratis grej. Och du är en haj så ska du äta upp andra hajar. Och du skulle alltid se på film så där på kvällarna. Så här vid 11:30-12. Men då kunde inte han det för att då var det 27 minuter kvar. Tills klockan blev 12. Och då skulle han...
Jag förstår.
Och då kunde han bygga upp sin haj med ammunition och så och av den anledningen så ser jag det som att en sån här artikel säkert kan få många andra att
du tänker att de kan vakna upp då.
Ja.
Men
så jag väljer att se det så.
Ja, men okej. Ja, men för det här, alltså det är ju, jag också, några i min släkt och sådär som jag märker behöver typ gå och vila. Fast jag vet att de inte vilar, utan jag vet att de går iväg för att de måste gå iväg och spela, liksom. Även när vi ses och umgås. Eller typ, ja, men du vet, jag stannar för länge på toaletten. För att de måste, just ha fått några liv, eller vad det nu kan vara.
Alltså, det var ju så jag kom på honom.
Och det är absolut inte bara den här killen liksom. Det är ju ganska många som gör så. Men det konstiga, artikeln slutar inte heller med så här att nu ska jag sluta med det eller så, utan det är så här, ja, jag ska nog fortsätta.
Vi gick över till han skulle bada mindre. Isbad och jag vet inte riktigt vad.
Ja, precis. Nej, exakt.
Nej, men jag tror ändå att människor vid köksbordet som pratar elakt om alla, jag tror ändå inte att det är en person som blottar sig själv som hamnar där, utan det är människor som gör saker och ting som man bara inte gillar, men som inte vill göra någonting åt det. Jag tror snarare det är de personerna som fastnar vid frukostbordet.
Och ja, det var ju den här jäveln i artikeln. Alltså hade jag varit hans uppdragsgivare och fått in den här artikeln, då hade jag bara sagt, men alltså jag kan inte jobba med en människa som, jag tycker det här är liksom för omoraliskt. Alltså för han säger liksom i artikeln att det som får honom att bo bra då, ja men det är hans kompis Marcus. Han tycker att det här är bara hans personliga problem och ingen ska bry sig om det. Man säger att det han mår bra av, det är liksom Marcus och de går på utegym och kallbadar. Men då vill jag säga så här att, och de ska inte svika varandra, han och Marcus då, för det är liksom riktigt. Men då vill jag säga att vi andra i samhället, vi är också kompisen Marcus. Alltså, du kan inte bara svika Marcus genom att inte dyka upp i skogen då. Men du kan inte svika oss heller, alltså resten av världen. Alltså det kan inte vara Marcus som ska få det bra, ja. Och alla andra ska få det här halvapatiska, spelberoende liksom äcklet att hantera. Det är inte bra. Alltså det borde inte vara så socialt accepterat.
Nej, så av den anledning så känner du inte någon empati för honom?
Nej, precis. Alltså exakt. Det här ska inte vara socialt accepterat och avdramatiserat. Man kan ha empati för det och man kan försöka hjälpa dem som håller på så här. Men vi ska inte liksom pränta in den här idiotiska idén om att bara för att inte skada någon annan prick nu så är det okej. Det är lögn. Alltså, det var som är fullt av lögn den här artikeln också. Han hittar också på att han har en särskild personlighetstyp, den här liksom Christian Down. Det gör alla såna här... att han hittar på att han har någon slags medfött handicap som gör att allting är ursäktat. Att Christian Down då, han är så unik för han fungerar så här. Och då säger han så att andra människor, de gör så här. Att de blir rasande, topplocket går. Nu läser jag högt. Och denna katarsis leder till varaktiga beteendeförändringar. Så är det inte för mig. Skaparen måste ha varit på ett osedvanligt nedrigt humör den dag då min karaktär skapades. Nej, Christian Down. Det är inte så det funkar att alla andra är liksom bara gjorda av ett bättre virke. Och det är inte, alltså det är inte det man ska säga till Svenska Dagbladets läsare heller. Det är inte en helt unik liksom personlighetstyp, utan det är en helt vanlig kille som bara lärt sig att det är okej att skita i andra och sig själv. Vilket inte är, det är en kulturgenre som jag har problem med. Alltså.
Nej, jag fattar. Så förlåt. Alla som ska skriva i tidningen måste ha en 100% självinsikt och har lagt sig platt innan man får skriva.
Just det, det var det. Nej.
Vilka höga krav man ställer på människan.
Nej, jag vet inte. Okej, kanske inte det. Men det blir också konstigt om tidningarna eller kulturen ska vara en så himla skön krockkudde för alla som har lite dåligt samvete. Alltså att tidningen säger så här, det här är inget konstigt. Och sen bara liksom blir det som ett stödhjul. Så här, det här kan du fortsätta med nästa år också. Det är bara inte skada någon annan. Jag vet inte. Jag läste, för att ha en mer fin kulturell referens, så läste jag den här boken som heter A Year of Rest and Recovery nu. Som alla läste för 20 år sedan typ. Om en kvinna som äter psykofarmaka och bara sover i ett år. Och det är ju en bok, liksom. Och tyvärr förstod jag exakt varför den blivit så poppis. Alltså jag tycker att det är en jättebra bok. Och den är ju inte så här, vad ska man säga, den sitter inte på någon hög häst så. Men den blev ju poppis för att den funkar som en krockkudde för folks samvete. Alltså folk kan plocka upp den när de tänker att vad jag är sämst, jag är lat, jag har inte gjort det jag lovade mig själv. Och sen så läser de om någon som inte gör någonting överhuvudtaget.
Nej, ändå utom...
Ja, precis. Och då blir de typ glada. Alltså att det här fungerar som. Det kanske inte var det Christian Daum menade. Så... Men det blir
men det är ju
så.
Det bästa klistret för en relation. Att träffa människor i dåliga relationer. Just alltså man är ju aldrig... Man har ju aldrig så bra som när man kommer hem från en parmiddag. Med par som inte trivs med varandra. Jäklar vad man
Nej,
känner sig
det.
Som en succé.
Om man kommer ihåg att man gillar varann. Ja.
Man kommer hem och bara, vi är inte så där. Eller hur? Ja,
nej,
vad
precis.
Hemskt att vi människor, det är bara den jämförelsen som får oss att må bra. Vi landar ändå där, jämt.
Ja, precis. Ja. Nej, det kanske är bra då. Jag tror bara att man... För i det fallet, då använder man ju liksom det dåliga till att påminnas om vad som är bra. Men det känns som att det i de här fallen, när det gäller typ, ja men egentligen då ett spelberoende liksom. Alltså som väl folk tycker är ganska allvarligt. Då blir det plötsligt, alltså så används det istället som en ursäkt att inte komma ihåg vad som är bra. Utan en ursäkt att fortsätta, för att det är ju helt normalt. Det stod ju i tidningen. Han skrev ju så roligt och verkade ju så vettig. Eller?
Ja, den är lite... Ja, den kan vara lite farlig till och med. Titta här.
Precis,
han mår bra. Han har ju Marcus ändå, en kompis. Och man är kvar.
Ja, precis. Och ska man, exakt, och ska man skriva så himla relaterbart och kul om saker som egentligen är mörka och dåliga. Men ska Svenska Dagbladet ha då så här moldaviska hora-reportaget? Att säga, jag tycker att det är så kul. Och lägga mig prostituerade. Vad ska jag göra? Åh, vad jobbigt att jag tycker det. Nu ringer jag henne igen. Alltså, ska man det? Jag vet inte.
För enligt dig så är det ju samma sak, eller?
Det är på samma skala.
Det är samma sak.
Det är det.
ingen självinsikt. Det skadar andra ändå.
Det här var fint fullt av pengar. Tack snälla för att ni lyssnar. Kanske tipsar andra om podden. Och
ni kan ju höra oss varje torsdag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.